Vi tonar in. Interiör en pampig sal. Det är stenpelare, stengolv och stora bänkar gjorda av massivt trä. Det hörs ett dovt sorl och svaga ekon från klackskor som träffar det hårda golvet. Vi hör ett pipljud från något som verkar vara ett kösystem och en man reser sig från en av bänkarna. Kameran gör en åkning och fångar upp mannens gång och följer honom till en disk. Bakom disken sitter en propert klädd kvinna. Hon har svarta glasögon som sitter långt ner på näsan, håret uppsatt i en knut och den smala munnen får henne att se otroligt uttråkad ut. Kvinnan tittar upp över glasögonen och säger:
"Hur kan jag hjälpa dig?"
Mannen:
"Ja, jag skulle vilja ha hjälp med ett lån."
Kvinnan skrattar till:
"Min gode man, det är april nu. Du skulle varit här i november. Vet ni inte hur ni ska planera?"
Mannen: Vad menar du?
"Men snälla människa, hur skulle det se ut om alla planerade så dåligt som du? Säg så, kom tillbaka i november och tänk då ut innan ni kommer hit vad ni ska göra under det kommande året. Ja, ge er av."
Mannen slokar med huvudet och vänder sig långsamt. Precis när han ska gå ut ur banken rycker i hans ärm. En liten flicka säger: "Var inte ledsen, det finns andra sätt att lösa det här. Lyssna på Väg 74, de har precis gjort ett avsnitt om sånt här."
Hejsa! Välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Jag heter Tobias Anderberg och jag sitter här med Ola Elnestam. Hej Ola!
Tjena Tobbe!
Fick inte vi var med i dagens intro?
Nej, nu var det tillägnat en liten skröplig man och en kvinna och en liten tjej. Mm. Man kan säga att vi satt och tittade på det här.
Ja, så kanske det var. Mm. Jag satt och garvade i alla fall. Idag så ska vi prata om stora banker eller något. Mm. Som har stängt alla dagar utom i april. Nej, utom i november.
Ja.
Vi ska prata om beyond budgeting.
Mm, det ska vi göra. På svenska, bortom budgeting eller? Nej, jag ser.
bortom
budgetar.
Bortom budgetar. Bortom budgetarbete.
Ja. Ja.
Och innan dess så ska vi ha en inzoomning. Vi ska zooma in på ett jäv igen. Och vi har bestämt att det här får bli det sista jävet. Vi börjar känna att vi har tömt ut dem här nu ett tag.
Vi har tagit upp alla jäv som finns.
Ja, förmodligen inte, men...
Nej.
Godbitarna känner vi att vi har tagit upp.
Ja, det kan vara så att det sitter någon lyssnare där ute nu. Men är de helt dumma i huvudet? Du har ju glömt det viktigaste jävet av allt.
Ja, då kan de ju få höra av sig till oss.
Ja.
Så kan vi göra en extra inzoomning om det jävet.
Ja, det kanske är så att vi kommer tillbaka till det här med jäv. Men just nu så tar vi en paus från det efter det här då.
Mm, precis. Sen så var det ju så att vi påbörjade en tävling förra avsnittet.
Ja.
Vi levererade en rebus.
Just det.
Som lyssnarna skulle få lösa. Vi har fått ett svar, men det var tyvärr fel. Eller det var kanske inte fel, men det var inte det vi hade tänkt oss. Så därför tänkte vi i det här avsnittet ge några ledtrådar.
Mm. Ska du dra våra tre ledtrådar?
Mm. Jag löste ju det här själv i förra veckan. Var det. Och det var inte helt lätt alltså. Men jag tror att det som hade hjälpt en del är dels att veta att det är ett ord vi söker i det här fallet. Och det ordet är ett svenskt ord. Däremot så är sista ledtråden ett engelskt ord.
Det vill säga den sista bilden.
Ja, precis. Nu kommer svaren att hagla in, känner jag.
Mm. Och i potten då, vad ligger där?
En kortlek, va?
Mm. Stämmer. Och ni som inte har lyssnat på förra avsnittet men ändå vill vara med och tävla, ni går bara in på show notes i förra avsnittet och så klickar ni på länken där och så får ni se rebusen.
Eventuellt lägger vi faktiskt länken även i det här avsnittet.
Det gör vi. Och så tweetar vi ut den också.
Det gör vi. Det blir alldeles utmärkt. Mm. Ska vi hoppa på inzoomningen?
It's jäv time.
Aken jäv, aken jäv.
Åh.
Aken jäv, aken jäv.
Aken jäv, aken jäv.
Aken jäv, aken jäv.
Var det här din hyllning till den bortgångne Jerry Williams nu?
Ja, det var det.
Ja, ja visst. Nej, men det är okej. Du kommer undan den här gången.
Du höll på att vrida dig av stolen. Men...
Ja.
Jag tänkte vi skulle prata om Google-effekten. Har du hört talas om den?
Det hade jag inte gjort.
Har du någon gång drabbats av att du har googlat en sak och så inser du 10 minuter senare att du har glömt bort svaret?
Jag har inte tänkt på det, men det har säkert hänt.
Mm.
Varför gör jag det? Varför glömmer jag bort det då?
Jo, det har med Google-effekten att göra. Eller det ibland kallas det också för digital amnesi. Amnesi? Heter amnesi på svenska? Amnesia. Minnesförlust. Digital minnesförlust kan man säga.
Mm-hmm.
Det är helt enkelt att man har sett... man har en tendens att glömma saker som är lätta att googla. Om du... googlar en sak så har du lätt att glömma bort den, för du vet att du kan alltid hitta den igen. Man har till och med sett så långt att du har lättare att komma ihåg var någonstans du hittade informationen än den faktiska informationen.
Även om det var väldigt enkel information då, eller?
Exakt. Vilket är lite förbluffande.
Ja, det är det.
Det är ju bara en sån sak som telefonnummer. De där telefonnummer till kompisarna, det kunde man ju när man var liten.
Ja, jo, där känner jag att det har väl lite med repetition att göra också. När du ringde dem typ i kvarten och inte hade det.
Ja,
ja, du hade det nedskrivet, men ja.
Men idag så har du ju alla telefonnummer i din smartphone, så att det är väldigt lätt att komma åt dem. Så det finns ju egentligen ingen anledning att memorera dem.
Nej.
En annan intressant effekt är att av det här är att man tydligen blir primad att tänka på datorer också. Om du får så här... trivia frågor. Du ska svara på så här trivia information, sådana enkla frågor liksom. Så av någon anledning så blir man primad att tänka på datorer då, för att man vill liksom söka upp informationen på en dator, antar jag.
Oj, ja, men det, ja, i och för sig, det kan jag tänka mig. Men okej, vad kan vi göra åt det här då?
Ja, behöver vi göra något åt det här? Om inte typ internet skulle dö, då är vi rökta.
Ja, då får vi skriva ut allting.
Ja, men tydligen så... Det finns ingen risk... Om vi lär oss saker via typ böcker, så kommer vi ihåg det. Mm. Så kommer vi ihåg det lika bra fortfarande som förr i tiden. Så att... jag tror inte vi löper någon risk att så här, bli totala analfabeter.
Nej.
Bara för internet finns.
Nej, men jag känner ju av det. Alltså, ja, det känns ju som att hjärnan på något sätt rationaliserar, gör det enkelt för sig. Men det där kan jag hitta igenom det så.
Mm.
Orkar inte lagra.
Mm, precis.
Mm.
Ja, ska vi lämna Google-effekten och prata lite budget då?
Ja, det gör vi. Kastar oss över huvudämnet.
Bortom budgetar. Vi har ju läst en bok som heter Implementing Beyond Budgeting av Bjarte.
Vår vän heter efternamn.
Borgsnes. Hur uttalas?
Borgsnes.
Ja. Borgsnes. Ja.
Borgsnes, ja. Borgsnes. Han, jag tänkte på det. Beyond Budgeting eller Bortom Budgeting, det blir ju BB, eller hur?
Mm.
Bjarte Borgsnes, hans initialer.
Mm-hmm. Blir det 4B då, eller?
Mm. Men jag tror inte att det här är en slump.
Nej.
Det här är ju, han har ju bytt namn efter han liksom började med det här. Tror du inte det?
Ja, lätt. Men det är ju inte han, det är inte han som har kommit på det ens, eller hur?
Nej, okej då. Nej, det kanske är en slump. Nej, men jag tycker att det här är intressant. Och vi, som du sa här, när vi inför uppsnacket som vi alltid har, så är det vi vill med det här avsnittet är väl att på något sätt zooma in lite på det här, fokusera på det här tankegodset som finns när någon kommer lite grann från andra sidan. Mm. Inte från teknikhållet, precis, utan ekonomihållet.
Mm.
Och managementhållet, chefshållet.
Ja, för det kan ju sägas att den här boken, den är ju liksom inte inriktad på mjukvaruutveckling eller någonting sånt. Den är inte inriktad, den är ganska hårt inriktad på folk i managementposition liksom, som har, eller som planerar att göra någon sån här, implementera beyond budgeting i sitt företag till exempel.
Ja visst, det snackas om KPI-er, snackas budgetar, det snackas, jag vet inte vad, men
det nämns i något kapitel där att vi förutsätter att, eller jag förutsätter att du vet vad ett balanserat styrkort är för någonting.
Ja, balance scorecard, ja.
Ja.
Jo, det fick jag ju försöka ta reda på vad det var för något.
Så hur angriper vi det här då? På bästa sätt?
Ja, jag tänkte att jag snubblade över det här ämnet. Jag tror att det var Pekka Abrahamsson som träffade honom på någon konferens. Pekka Abrahamsson är en profil inom Agile i Finland.
Ja.
Han hade snubblat över ett föredrag med som Bjarte hade hållit. Sen bjöd han in honom till en XP-konferens i Italien, va?
Ja, just det. Det var på Sardinien, i Pula.
Ja. Och innan det så hade jag läst hans bok. Jag visste att han skulle komma dit. Då läste jag den här boken och så kände jag så här, men vad tusan. Det är jättestora likheter mellan bortom, alltså beyond budgeting och agilt.
Mm.
Och han skriver ju också det i slutet på boken faktiskt, så då står det faktiskt en liten harang om Lean och Scrum.
Mm.
Och då skriver han att de här likheterna som finns, det har att göra med den här stora variationen som finns i mjukvaruutveckling. Och den finns också i budgeteringsprocesser.
Mm.
Eller i någon form av, och liksom i management runt företag. Det finns också en stor osäkerhet.
Mm.
Så att vi skulle kunna, om man är på det humöret, så skulle jag kunna säga att beyond budgeting är agil ekonomi.
Just det. Ja, för det är kopplat till saker som no estimates och sånt där också. Alltså budgetering är ju i väldigt stor mån estimering.
Mm. Mm. Ja, men det är lite kul att du säger det här. Vi håller ju på och utan att ha sagt någonting här till våra lyssnare, att vi bygger upp inför ett framtida avsnitt här.
Mm.
Det här kommer bli liksom en, men om det är fem avsnitt här vi hade tänkt oss. Det blir lift-off först.
Mm.
Med avstampet. Eller vad.
Mm.
Sen så har vi den agila kartläggningen.
Mm.
Idag kommer bortom budgetar. Bortom budgetar. Och nästa avsnitt ska vi hålla lite hemligt. Men det kommer också gå i linje med det här. För att sen det femte avsnittet blir den stora murbräckan här.
Mm.
Så vi dinglar lite grann med det. Men det här blir liksom en kvintett av avsnitt.
Yep.
Svaret som då är, så hur vi hanterar den här stora variationen och stora osäkerheten. Det är lite grann som agilt blev en motreaktion till Vattenfall. Och det här är en motreaktion till command and control eller den typen av styre i företag. Han påpekar också, och det här lider vi av inom mjukvaruutveckling också, att när vi tar oss an saker så fallerar det ganska liksom, stora ansatser till utveckling där vi inte stämmer av innan, där vi inte gör agilt. Det kan fallera väldigt spektakulärt. Det blir dyrt som fasiken. Kostnaderna skenar. Produktiviteten lider. Och tidsramarna spricker. Och det är precis samma sak med budgetar, säger han.
Mm.
Vi har en blind tilltro till metoder som ska vara förutsägbara, förutbestämma saker. Och jag anser att de fördummar oss, den här metoderna.
Mm.
Vi behöver släppa taget om de här typen av processer och de metoderna. Och då säger Bjarte eller i den här Beyond Budgeting att de flesta har någon form av tro att om vi inte har en centraliserad kontroll, då kommer vi få kaos och anarki.
Ja. Yeah.
Och det här känner vi också igen ifrån avsnittet om att bli en säkerhetsanarkist.
Mm.
Det kallades för auktoritär högmodernism.
Just det.
Det är där vi har hamnat idag. Det säger inte Bjarte, men de påminner mycket om varandra. Och sen säger han också att det finns en tro om att för att prestera bra så måste vi hålla oss inom en budget. Det är ett lika med tecken där.
Mm.
Han säger också att har vi ingen budget, då kommer vi få en kostnadsexplosion. Och vi får komma ihåg här hela tiden att vi rör oss i ekonomilandet här.
Mm, det där är ju typiskt sånt där, liksom, att om vi inte har kontrollen, då kommer ju alla bara bli helt galna och springa runt och köpa saker hejvilt.
Precis. Då kommer folk bli som fulla sjömän i hamn.
Ja. Exakt.
Och bara spendera helt vilt. Och har vi ingen individuell bonus heller, då kommer vi inte få någon prestation heller.
Nej.
Ingen kommer prestera om vi inte får bonus här. Vi kommer snacka mer om de här sakerna, men liksom vi håller på att rada upp de här sakerna som folk tror runt och tror.
Mm.
Har vi mer detaljer, då får vi en högre kvalitet.
Mm.
Sen sätter folk lika med tecken mellan tillgänglig information, och det är samma sak som tillräcklig information.
Mm.
Det behöver inte alls vara så. Och sist men inte minst då, saker som jag kan förklara betyder att jag har kontroll över dem.
Mm.
Det är väl en sån här väldigt vanlig tro. Så vi måste bort ifrån Taylor, T-fordar och tvångsledarskapet.
De tre T-na.
Det är de tre T-na. Vår kära Bjarte här, han målar upp 7 saker eller 7 problem som de flesta företagen tampas med. Och så i större eller mindre utsträckning så tycker de att det här är jobbigt. De har identifierat det här och vill göra någonting åt det, och det här hänger ihop med budgetar, säger han. Mm. Jag drar igenom de 7 sakerna först bara, rätt upp och ner. Och sen snackar vi om dem. Vad tror du om det?
Det låter bra.
Det är tillit, kontrollera kostnader, målsättning och utvärdering, bonusar, en rytm eller takt, kvalitet och en effektivitet. Och när jag säger effektivitet, då menar jag gör saken rätt. Mm. Alltså efficiency.
Mm. Det där svåra ordet.
Mm. Inte gör rätt sak som är effectiveness, utan efficiency. Gör saken rätt. Så vi börjar med det här tillitsproblemet. Som vi måste lyfta det här problemet. Och vi var överens om att det här är ett problem. Det är kanske ett mindre problem hos er, era företag. Men det är någonting som folk med pengapåsen eller ekonomisidan, de går och oroar sig för såna här saker.
Mm. Du gör det hela tiden som vd för Agical, eller hur?
Mm.
Ja, men litar inte alls på oss anställda att vi ska, när vi ska köpa pennor och sånt där.
Post-its. Nej, jag ser på er som fulla sjömän i hamn. För första gången på 7 månader. Då bara går och bara skriker. Som kalvar på grönvete, bara hoppar runt.
Men det här pratade ju, det här förtroendeproblemet eller tillitsproblemet, det pratade ju Viktor om också. När han pratade om Lambda Träs. Att för de har ju också det liksom att de anställda, de litar på att de anställda gör rätt investeringar själva liksom.
Mm. Mm.
I alla fall i när det gäller, handlar om små grejer.
Folk kommer att missbruka systemet. Det kommer de göra.
Mm.
Blir det tillräckligt stort företag eller tillräckligt kroniskt system, så kommer folk missbruka det. Men vi ska inte designa systemet efter det.
Nej.
Vi ska hantera de sakerna när det händer. Men vi designar inte systemet för att folk ska... För vi tror att folk går runt och missbrukar hela tiden.
Mm.
Men det finns... Det här tillitsproblemet är för att ekonomer eller vad ska jag säga... Vissa personer de tycker liksom att det är för smarta individer som jobbar i vårt företag. Som bara kommer utnyttja det här. Eller de är för omogna. Och de individerna finns, det gör de. Men Vi behöver inte designa hela vårt företag efter det.
Infantilisering kallade vi det var i säkerhetsanarkist.
Jajamän. Alltså det finns ju också stora överlapp här mellan de här värderingarna och problematiseringen. Mellan säkerhetsanarki avsnittet.
Ja.
Och det här. Det finns en skön metafor eller hur vi kan se på det här problematiken. Det är ungefär som, nu har inte jag kommit så långt än, men vi är på randen till att våra son fyller 18 här nästa år.
Mm-hmm.
Och då kommer han börja vilja köra bil.
Vill han inte det redan då?
Jo, men han kör bil och övningskör. Mm. Nej, men tänk dig själv när du ska sitta bredvid din äldsta dotter första gången hon ska köra hem dig från, du har varit på partaj.
Mm.
Och få skjuts.
Mm. Jag har en bit kvar som tur är.
Ja. Det kommer fortare än vad du tror. Det är lite grann så som du behöver ta det steget och våga.
Mm.
Släppa greppet, släppa taget lite grann och låta dina medarbetare få göra saker själva.
Mm.
Vi hoppar vidare, känner jag.
Mm.
På något sätt så känner de flesta då att ja, visst, men budgeten den hjälper oss att kontrollera kostnader. Budgeten är ju liksom någon form av så här, ja, men vi sätter ju tak här på våra kostnader. De får fråga efter pengar och sen så säger vi så här, och så blir det en liten förhandling och så säger vi, du får så här mycket pengar i år. Det funkar ju också. Det funkar ganska bra. Men det blir också ett golv.
Mm, precis. Det där var man ju varit med om på, när man har jobbat på stora företag.
Mm.
Att det är sådär, oj, nu börjar det närma sig slutet på året här. Vi måste spendera budgeten. Annars kanske de drar ner den nästa gång.
Ja, jag höll på att baxna första gången jag hörde det.
Ja.
Jag jobbade på Södersjukhuset och det första året bara kom mot sitt slut. Jag började, kommer inte ihåg när jag började där, men jag upplevde inte det första året. Men andra året jag jobbade där, då blev det som galet i november.
Mm.
Och jag så här, vad är det som händer? Varför ska alla ha datorer nu? Varför måste de installeras nu? Nej, vi behöver inte installera det nu. Men vi vill gärna köpa det nu. Vi kan installera det i januari, det är okej. Mm. Och jag, vad är det som händer? Frågar de som har jobbat där lite längre. Nej, men det är budgeten. De bränner sina sista stålar på IT-grejer nu. Så de får samma peng nästa år.
Mm.
Ja, det här är ju idiotiskt.
Mm.
Sprang runt och installerade en modem på Södersjukhuset. Som faktiskt var ganska långt framskriden och hade en internetuppkoppling.
Ja, men de behövde ju kolla på lite BBS-er och sådär.
Ja, men det var helt otroligt. Det stod nog dator med ett ljudkort och modem inne på en kirurgavdelning.
Mm.
Ja, det är precis vad som händer. Och det är väl det som också är en problematik här. Att det är okej att öka. Du får en budget. Säg att du får 60 miljoner i år.
Mm.
Och sen så kommer de och så bara, men du har ju inte gjort av med dina pengar. Du har bara gjort av med 55 miljoner. Nu tar vi de här och flyttar om. Och bara, nej, det är mina pengar!
Mm.
Sen så finns det ett till problem med det här. Och det är att budgetansvarig har alltid mindre information än de som ska ha pengarna.
Mm.
Så det är någon form av knasig förhandling där.
Mm.
Och sen så går de till ungefär så, ja, vi skulle vilja ha 70 000 för det här. Jaha, nej, det låter mycket. Klarar ni inte med 55?
Mm.
Nej, vi behöver 70 000. Vi tror vi ska göra det här och det här i år. Jaha, ja, vi säger 60.
Mm.
Ja, okej, visst, absolut, vi kör på det.
Så nästa gång istället, vi behöver 70 000, men vi säger 110 000 ja. Så har vi förhandlingsutrymme.
Ja, exakt, och det blir ju helt koko det också. Och de som sitter på andra sidan om den här förhandlingen så att säga, de ser ju bara kostnader.
Mm.
Det är dyrt, det bara kostar och kostar och kostar.
Mm.
Men det finns faktiskt olika typer av kostnader. Det finns bra och dåliga kostnader. De bra kostnaderna, de brukar vi kalla för investeringar.
Mm.
Vi har ju faktiskt ibland en relation med så här, ju mer vi stoppar in desto mer kan vi få ut. Då är det lite dumt om så här, nej, vi har 110 000 här. Nej,
ni får inte mer pengar. Ja, men kan vi inte få lite mer pengar så kan vi faktiskt investera i det här. Ja, då kommer vi tjäna ytterligare pengar. Jaha, ja, det låter ju ganska bra i och för sig. Och sen så, och det är ju liksom den här bra investeringen. Sen har vi de där dåliga investeringarna. Okej, vi vill ha låga kostnader. Det vill de flesta ha.
Mm.
Men hur låga kostnader ska vi ha? Ska vi ha de absolut lägsta kostnaderna? Ja, om vi går jättelågt, då kanske vi får en skitprodukt som vi köper in av någon underleverantör. Som bara spricker hela tiden.
Mm.
En datorknapp som vi slår på PC:n hela tiden så spricker on-off-knappen. Eller någon så här dåliga minneskretsar. Så återigen sös när vi köpte in. Nej, men de var ju inget bra. Så fort datorn blev varm så botade den om. Det var problem nummer 2. Ska vi kasta oss över problem nummer 3?
Det tycker jag.
Det är att sätta mål och utvärdera. Där är det många då som sätter budgetmål och det är en siffra.
Ja.
Och då tar de inte hänsyn till sådana saker då som kostnader och tid och kvalitet. Som ibland kallas det inom IT den här järntriangeln.
Ja.
Som många kämpar emot. Men skulle vilja göra en liten fotbolls, en sportliknelse här. Sen nu kommer väl hälften av våra lyssnare bara, åh, sportliknelse, blä. Och vissa säger sportliknelse, toppen, äntligen.
Jag har redan somnat.
Jag har redan somnat, ja. men hur många fotbollslag säger inför en säsong, i år ska vi göra 50 mål? Tobbe, han snarkar. Det gör inte
kanske, lag, kanske, så. Kanske om det är något lag som är riktigt, riktigt dåligt.
Ja, ja,
och okay, inte har gjort ett enda mål på en hel säsong. Eller på 10 säsonger.
Mm.
Ja, då är det rätt bra med 50 mål.
Nu ska vi faktiskt göra ett mål i alla fall. De flesta har ju någon form av lite mer så här holistiskt mål. Och säger så här, men vi siktar på topp 3.
Mm.
Eller vi ska utvecklas som lag. Vad det kan betyda.
Mm. Vi ska vinna en match.
Ja, det skulle kunna vara en sån. Det är inte i alla fall en siffra.
Nej.
Utan det är mer en... någonting som en grupp säger då. Eller så här, om vi går, nu lämnar vi sportmetaforen här och går till företag igen och säger så här, ja, nej, men de flesta ogillar ändå den här känslan att ligga efter så att säga, vara sist eller något sånt.
Mm.
Det är lite grann det som vår kär Bjarte här säger, det är därför han gör den här sportliknelsen som jag har snott det här ifrån. Men ingen vill ligga sist, ingen vill ha den här känslan, nej, men jag ligger efter. Men då är det så här, okej, när vi ska ta oss och lägga oss före då, är det okej att bryta mot företagets värderingar bara för att liksom nå det här budgetmålet? Det tror inte jag är att det är.
Nej, inte om man behöver göra det ofta i alla fall.
Nej. Och därför blir det så här mål som ofta är siffror då. Och skulle lika gärna kunna uttryckas med ord ibland. Känner du till här smart goals?
Absolut.
Specific, measurable, achievable, relevant och time bound.
Ja.
De får sig en liten känga i den här Beyond Budgeting-boken.
Mm.
Jag tyckte att de var kanonbra först. För flera år sedan. Ja, men det här är ju jättebra. Det ska vara liksom specifikt. Men det ska inte vara en tvångströja. Det ska vara mätbart. Men glöm inte orden då. Det ska vara... achievable. Men glöm inte Aristoteles. Kommer du ihåg Aristoteles?
Mm, han sa ju någonting typ så här att vårt stora problem är inte att vi siktar högt och missar utan att vi siktar för lågt och träffar.
Mm. Mm.
Fast han sa det på grekiska, inte på svenska.
Är du säker på det?
Nej, inte. Han kanske sa det på latin.
Nej, det kan han ha gjort. R-et är smart, står för relevant. Men glöm inte strategin. Och sen T-et för time-bound. Men lämna inte det här till december.
Nej, alla datainköpen.
Nej, precis. Det är inte alltid vi behöver göra saker och ting
så sent som möjligt.
Nej.
Glider lite grann in på real options här, men det ska vi inte göra idag. Då får man lyssna på avsnitt
3 och något till.
Nej, vi lämnar det här med att sätta mål och utvärdering där hän så att säga. Och går på problem nummer 4.
Mm.
Det här tycker jag är jätteintressant. Det är bonusproblemet.
Mm. Det här bonusar, det gillar inte Bjarte speciellt mycket.
Nej. Vad säger han om det?
Att det är dåligt. Nej, men individuella bonusar är ju rent förkastligt. För att det visar sig att det är helt mot vad man kanske skulle kunna tro. Snarare ger sämre resultat. Sämre produktivitet.
Han pratar ju mest av allt om chefsbonusar och budgetmål.
Ja, precis.
Men sen så öppnar han också upp lite grann för all typ av bonus. Och vi börjar med de här feta chefsbonusarna som uppnås om man når ett budgetmål.
Mm.
Typiskt, du är vd på ett stort bolag. Träffar ni det här, sätter ni budgetmålet så får den här personen 4,5 miljoner som bonus. Och det säger han då alltså, att nej, men vadå, det spelar ingen roll. Folk uppskattar pengar, men det är inte det som driver oss.
Nej.
Och han tycker att vi rycker fram pengarna för fort.
Ja.
Som morot. Men som du var inne på så säger han också då att den här externa motivationen, den reducerar faktiskt den interna motivationen.
Ja. Och det är ju typiskt kontraproduktivt.
Ja, och det är tydligen ändå värre då det kreativa jobb.
Ja.
Så om du rycker fram pengar som någon form av morot, så blir det tyvärr en pinne. När man tänker här morotpinne, man ska driva fram en åsna typ.
Mm.
Och det är lite kul hur hårt de här fallstudierna eller den här forskningen, hur hårt den sitter i den här typen av kretsar då, säger han. Det finns en känd psykolog som heter Skinner. Så den här Skinner då, han gjorde en massa forskning och han kom fram till att nej, men moroten då, den kan behövas för mekaniska uppgifter.
Mm.
Jaha, fine. Men forskningen gjordes på råttor.
Mm.
Det är så här, okej. Okay.
Känner du dig inte som en råtta eller?
Det är inte väldigt ofta som jag vill vara en råtta, men ibland så kanske jag känner mig som en trängd råtta eller något sånt där, men jag vill inte vara en råtta, nej. Istället för att rycka fram pengar då så tycker både han och jag, och kanske du också, jag vet inte, men att vi kanske ska prata lite grann om arbetsuppgifter. Fast jag tycker att man kan prata om det liksom i termer av så här, ja, men vad finns det för utmaningar? Varför är det kul att jobba på det här stället?
Mm.
Vi kan prata om arbetskamrater, fast därför vill jag hellre tala till någon form av gemenskap.
Mm.
Han var, jaha, okej, okay, hur är gemenskapen hos er? Varför ska jag vara en del av den här gruppen? Och sist men inte minst då, tycker jag att det är viktigt med arbetsplatsen då, eller en lokal. Tänk att sitta i en trevlig lokal varje dag.
Mm.
Istället för att sitta som en ostbåge på någon. Vi pratade lite grann om det här också i förra avsnittet. I någon lokal med fönster eller utan fönster. Så att börja klura på så här. Ge folk en skälig lön. Och sen så kan vi göra allt som står i vår makt för att försöka få dem att glömma det här med betalningar och pengar.
Mm.
Och ska det finnas någon form av belöningssystem så ska det vara kollektiva belöningar.
Mm.
Men det, så fort man säger belöning så tänker de flesta, pengar!
Mm, precis. Och det är ju just på monetära belöningar som man har sett att det är skadligt. Liksom.
Mm.
En tårta efter release kanske inte är riktigt lika skadligt.
Det finns en ganska rolig anekdot, eller jag vet inte. Man får ta det för vad det är. Det skulle kunna vara sant, det kanske inte är sant. Men det var någon farbror som, han var väl psykolog tror jag, gick till sitt jobb, sitt universitet. Varje dag så gick han igenom en park och där stod en massa ungdomar och skrek förlämpningar efter honom. Och så tänkte han då, nej men vänta ta här, det här ska jag nog angripa på mitt psykologsätt då. Så att han gick fram till de här ungdomarna så sa han så här, bra där, snyggt.
Vi säger så här, killar, att ni får $1 för varje förolämpning som ni lyckas hosta fram här. Och de här killarna typ så bara slog ihop händerna och gnuggade så bara, här ska tjänas pengar. Så att de öste på järnet, förolämpade den här farbron, och det tog väl några minuter där. Sen sa, ja, nej men, så tog han fram plånboken och räknade upp pengarna. Så, pang, pang, varsågoda, bra jobb. Någon dag senare, eller 2 dagar senare, så går han förbi dem, och då är det samma killgäng där igen då. Håller på och förolämpar honom. Och så tänkte jag, nej men ja, bra, du gick fram till mig här. Ja, nej men idag så får ni lite mindre pengar. Ni får 10 cent varje förolämpning. Nej men det gick de med på. De drog på med sina förolämpningar igen här. Och sen så tog väl några minuter igen då. Så hostade upp pengarna och gav dem till det här killgänget då. Och sen så ytterligare några dagar senare så då går han där igen. Och då ser han ju det där gänget igen. Glider han fram till dem och säger så här. Ah, nej men nu har jag bestämt mig för att ni får 1 cent för varje förolämpning. Och varpå de säger, aldrig i livet. Det är alldeles för lite pengar. Nej, 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 nej. Den gubben går inte. Nej, så att det här har vi det här liksom. Moroten som blev en pinne istället.
Mm.
Sen har vi problem nummer 5 av de här 7. Rytmproblemet. Och det är att vi
lyssnar väljer för mycket på Donna Summer, eller vad är det?
Vad tänker du? Rhythm is a dancer? Nej.
Rhythm is gonna get you.
Nej. Jaha. Eller jag tänkte på Emma Numinen. Slå mig med din rytmen, pinne. Nej, det är inte det problemet.
Nej, okej.
Okay. Nej, utan det är här att i den här budgetprocessen så den tar ju en liten stund och genomgår, speciellt på stora bolag.
Mm.
Så det är så här, ja, men det verkar som att vi har ganska bra koll på saker och ting som hände före sommaren.
Mm.
Det är okej. Okay. Men sen så här, ja, men vad i hela Hälsingland? Det här är ju saker som du vill göra under budgetprocessen. Det är jobbigt. De här investeringarna ska vi göra nu. Och sen så kommer de här andra grejerna som folk kommer på som uppstår så här direkt efter budgetprocessen.
Mm.
Nej men vad tusan. Kunde ni inte säga? Nej men det här skulle ni ha sagt för en vecka sedan.
Mm.
Kom ni på det här nu? Det är som den här stackars farbron i introt.
Ja.
Ja, jag tänkte köpa ett hus. Nej men du måste ju vara helt ifrån vettet. Men vilken bank har bara öppet under november månad?
Mm, precis. En väldigt kortlivad bank skulle jag tro.
Ja. Det är dumt att hålla på och haka upp saker och ting på våran kalender. Som går från januari till december som är så här budgetåret. Mm. Du kan inte heller bara, nej vi flyttar den till april. Och så kör vi budgetåret liksom som ett brutet år. Det är inte det som är grejen. Utan du får koordinera det här löpande och anpassa efter dem du ska snacka med.
Mm.
Vi ska inte riktigt prata massa lösningar här, utan vi håller på och problematiserar.
Mm.
Så vi går till nästa problem. Kvaliteten då. Eller så här, vad används budgeten till? Där är de flesta överens om att budgeten används till 3 saker. Ett bra mål. Ska ha tillförlitliga prognoser. Och vi ska utifrån budgeterna ägna oss åt den här resursfördelning.
Mm. På ett effektivt sätt.
På ett effektivt sätt, ja. Ja, ja, visst. Men det här blir inte bra. För om vi slänger ihop en prognos och målsättningar, då blir det bara kaos. För att en målsättning, den ska ju innehålla någon form av ambition.
Mm.
Nej, men vi siktar på det. Men vi har ändå en liten ambition att kanske lite bättre än så här. Men det rimmar ju väldigt illa med en prognos.
Mm.
För när vi gör en prognos, då försöker vi ju se så här, okej, okay, vad är det värsta som kan hända? Det bästa som kan hända? Okej, okay, nej men då, bra.
Då vill vi träffa rätt. Vi vill inte träffa över rätt, liksom.
Nej. Och helst inte under rätt heller.
Nej, vi vill träffa exakt.
Mm. Och samma sak så här, så blir det med resursfördelning och prognos. Då, det blir också kaos om vi ska slå ihop de två.
Och det är lite grann samma sak där. Om du bestämmer för att nej, men vi gissar att vi behöver så här mycket av någonting. Och sen så när vi kommer fram dit så bara, nej men det visar att vi ska ha mer. Men då blir det här problemet igen. Men du sa ju att du skulle ha 70 000 kronor. Jo, men vi behöver 100 000 kronor nu. Jaha, varför det då? Ja, nej men då blir alla förbannade som har satt den här budgeten. Nu kommer jag inte sätta budgeten här. Vi kommer inte nå vårt budgetmål. Så det blir antingen ett dåligt mål eller så blir det en dålig prognos. När vi håller på och blandar alla de här grejerna. Och sen har vi den sista problematiseringen, det sista problemet här, och handlar om effektivitet. Nej, den här med effektivitet, det är den här förhandlingen igen. Du säger en sak och som när du ska lägga budgeten, och sen så kommer de som sitter med mer information och säger någonting annat.
Eller cheferna
Eller
ska
tvärt.
tycka till.
Precis, tvärtom där. Ja, men du har gjort en bra budget här. Tar du liksom din lilla diskett under armen, åker upp till plan 7 där cheferna sitter. Slänger in den i den fina PC:n och så startar man upp Excel där, eller Supercalc. Visar budgeten för dem och de tycker att nej, men vänta här nu. Är det här det bästa vi kan göra? Okej, nu är det så att nu mejlar vi budgetar istället. Det här är faktiskt 2018. Men det är fortfarande så. Jaha, nej, det här. Vad är det här för budget? 780 000 kronor säger ni. Nej, 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 nej. Är det det bästa vi kan göra? Kan vi inte vara lite smartare här?
Så spelar man lite pingpong där ett tag.
Ja.
Det är effektivt.
Nej. Men nu har vi målat upp en rejäl problembild här. Och det här är enligt personer som håller på att jobba med ekonomi. Det här är de här problemen vi har och det är de som budgetar ska lösa. Men de gör ju inte det.
Nej.
Och här kommer det svåra in. Vad är lösningen då?
Slopa budgetar.
Ja. Kan de som lyssnar på Väg 74 bara gå in och skrika slopa budgeten?
Ja, lätt.
Nej, men det var väl egentligen inte det som var meningen, eller hur?
Nej.
Vi var väl mer eller mindre överens om att vi kommer inte komma med lösningen här idag.
Nej.
Men vi kommer presentera konceptet.
Japp.
Och sen så får våra lyssnare liksom ta ställning till vad de ska göra. Så vi kommer egentligen rada upp här 6 stycken ledarskapsprinciper och 6 stycken processprinciper.
Yes.
Jag tänkte att vi börjar med ledarskapsprinciperna. Så kör vi varannan här. Kunder. Där ska vi inom det här bortom budgetkonceptet då, där ska vi fokusera på att se till att kundernas utfall blir kanonbra. Inte på någon form av så här hierarkiska relationer i vår egen organisation. Utan vi fokuserar på kunderna.
Det låter bra. Nummer 2, det är organisation. Och där vill vi organisera oss som ett nätverk av, ja, i princip lättrörliga team, eller lättrörliga lag skulle man kunna säga.
Ja, verkligen.
Och inte liksom runt så här centraliserade funktioner.
Nej. Och sen handlar det om ansvar. Hjälp andra att agera och tänka som en ledare. Och där tycker jag det är kanon. Där pekar vi bara rakt på vårt avsnitt om hur blir du en ledare? Istället då för att följa bara blint följa en plan.
Autonomi. Vi måste våga ge lagen friheten och möjligheten att agera. Och vi ska absolut inte mikromanagera dem liksom.
Nej. Nej, den här detaljstyrningen, det är ingen som vill ha. Det blir också snabbt väldigt ineffektivt. Det, Det slog mig häromdagen faktiskt, det här med detaljstyrning. När jag försökte detaljstyra, jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men jag stod liksom, nej, men gör så här, gör så här. Och så glömde jag bort min egen uppgift då, som jag skulle göra.
Mm.
Det blir ju ofta så, om jag står detaljstyr någon, då glömmer jag bort, vad höll jag på med egentligen här?
Mm. Det är som den där polisen som står i mitten av gatan.
Ja, visst. Absolut. Värderingar. Så att styr genom ett fåtal väldigt tydliga värderingar och mål och gränser istället för att sätta upp superdetaljerade regler och budgetar. Och där kan det vara så här, en sån detaljerad regel. Nej, men du får absolut inte köpa böcker för mer än 200 kronor i månaden. Utan då måste du gå till din närmsta chef och be om tillåtelse. Mm. Jaha, 204 spänn, är det okej?
Mm. Ja, men du köpte ju en bok för 205 kronor här förra månaden.
Ja, vad du håller på och läser?
Du kan ju inte ha hunnit läsa färdigt den redan. Transparens är ett fint ord som många gillar att kasta sig med.
Ja.
Men det handlar ju om att låta informationen flöda fritt. Och inte hålla på att begränsa liksom, i så här hierarkier att nej, det är bara det är need to know basis only. Det är bara cheferna på den här nivån som behöver den här informationen.
Ja, och det där var vi lite grann det vi... Folk tror att men tillräckligt med info, det är samma sak som tillgänglig info. Mm. Det är inte alltid så. Du kanske måste ha mer information och då är det bra med transparens.
Mm.
Saker och ting går väldigt mycket fortare när information är vida tillgänglig.
Där på transparens så har vi ju ett exempel från Semco, ett brasilianskt företag. Där alla anställda får gå på vilka möten de vill.
Mm.
Så att om vdn har ett viktigt möte för de närmsta cheferna så kan Gunnar på golvet gå dit om han vill. Sen är det inte säkert de utnyttjar det, men de har fortfarande möjligheten.
Ja, det var väldigt få möten som var typiskt, nej men det här får ni inte gå på. Men de flesta möten kunde de flesta gå på.
Mm.
Ja, det var den sista ledarskapsprincipen. Då kastade vi oss över de här processprinciperna då.
Mm.
Och det är för att vi ska kliva ifrån de här föreskrivna processerna, eller vad vi ska kalla dem, de som är väldigt sådär dikterar en massa villkor, utan istället då så handlar det om mål då och så sätter vi relativa mål för den här ständiga förbättringen istället för att hålla på och förhandla om statiska prestationskontrakt. Typ, ja, du ska uppnå det här målet, sälj så här många enheter.
När jag tänker på den ständiga resan.
Belöningar.
Mm.
Då ska vi belöna, vad ska vi säga, delad, eller när en grupp uppnår någonting tillsammans.
Ja.
Och vi ska göra det utifrån relativa mål, eller vad ska jag säga. Inte så här att nu har ni uppnått den här siffran.
Nej. Men kom ihåg att det kan vara ett mål med ord också.
Mm.
Ja, vi ska bli den näst bästa organisationen som, ja, vad du med.
Belöna inte att nu har det här teamet nått 86% testtäckning. Belöna att de har uppnått högre testtäckning än någonsin, till exempel.
Ja, precis. Titta på trenden. Planering. Och det här känner vi igen. Det ska göras löpande och försöka inkludera så många som möjligt. Eller i alla fall göra det möjligt. Du ska känna att du kan, ja, men jag kan delta i den här planeringen. Den här processen ska kännas, men jag kan bidra här. Och istället för att göra det till en top-down, årlig grej. Den här budget.
Vad kallar vi nästa? Kontroll eller kontrollverktyg? Eller vad ska man säga?
Instrument. Kontrollmekanismer kanske?
Kontrollmekanismer. Vi ska i alla fall basera sådana på relativa indikatorer och trender.
Mm.
Inte på varians mot en plan.
Nej. Nej, men om det är tredje månaden som det går riktigt dåligt.
Mm.
Då gör vi någonting. Eller om det går, här går det ruggigt bra. Ja, vi kanske ska anställa lite fler nu. Den näst sista processprincipen då, som handlar om resurser. Att gör resurserna då tillgängliga då, när de behövs. Inte genom den här årliga budgettilldelningen.
Nej.
Är det så att vi behöver mer folk på golvet? Men då kanske vi ska anställa, även om vi redan har anställt 3 pers i år.
Mm.
Eller om, nej men nu är vårt material slut, och det, nu pratar vi inte om programmering kanske, men är nu materialet slut, då behöver vi köpa nya grejer.
Mm. Min laptop har gått sönder, ja men du får inte köpa en ny förrän nästa år när vi kan få med dig i budgeten.
Ja, eller, jaha, nej men du har ju gått på 4 kurser redan.
Mm.
Du kan ju glömma att gå en 5:e kurs. Ja, så okej, men vi ska ju börja jobba med ett nytt verktyg här. Hur ska vi lära oss det då? Ja, inte vet jag. Du får inte en kurs i alla fall.
Den sista processprincipen har med koordinering att göra.
Ja.
Och där säger vi att vi vill koordinera interaktion dynamiskt.
Mm.
Inte genom en så här årlig planeringscykel.
Nej. Nej, men precis. Grupper måste ju få snacka med varandra.
Ja, det är lite av en förutsättning för att man ska kunna göra sitt jobb.
Ja. Nej, men den här viljan att vilja kontrollera saker är ju stark. Även, alltså, hos mig också.
Mm.
Men vi behöver ju våga tro på våra medmänniskor och våra arbetskamrater.
Mm.
Så för att sammanfatta det här tankegodset, det är förmodligen inte så att alla kan gå och säga så här, nu ska vi sluta med budgetar. Men det är bra att komma ihåg de här grejerna, att det här är problem som stora företag tampas med.
Precis.
Problematiken är den är om tillit och kontrollera kostnader och sätta den här målsättning och utvärdering av de målen. Vi jobbar med bonusar och den här rytmen och takten, kvaliteten och effektiviteten. Alla de där 7 sakerna, det är problemställningar som väldigt många företag tampas med och försöker lösa med en budget.
Mm.
Svaret på det här är inte liksom att budgetera hårdare. Utan det är att gå till de här principerna som vi precis radade upp.
Mm.
Men hur ni ska bete er där, det är upp till var och en, så att säga, den här organisationen som ni jobbar i.
Mm.
Om ni har någon form av ambition om det, och kanske gå ifrån de här årliga budgetarna.
Det kan ju tilläggas att det är ju inte en enkel process. Det är ju Bjarte väldigt tydlig med att det är skitsvårt. Mm. Och det är en vanlig missuppfattning som många verkar ha, är att så här, beyond budgeting, det är såna här rolling forecasts. Att du bara har en rullande löpande istället, att en månad åt gången eller någonting sånt där, alltså gör du planerar. Men det är ju, hör man ju på de här principerna, de här 12 principerna, att det är så väldigt mycket mer. Du måste ändra hela ledarskapet i ditt företag.
Ja. Jag känner igen de här 12 principerna, i alla fall de till antalet, från det agila manifestet, så att säga. Nu kan man tycka att det är gammalt och liksom passé. Och det kanske är gammalt att passera här också. Poängen som vi vill göra är ju att det är en kulturell förändring som behöver ske.
Mm. Det kanske vi bör nämna också, att det finns ju företag som gör det här. Som Bjarte har ju själv varit med och implementerat det här. Dels i Borealis, ett bensinföretag eller oljeföretag. Mm. Och dels på Statoil. Och Svenska Handelsbanken är ju en av liksom föregångsföretagen på det här området. Mm. För de har ju kört utan budgetar sedan 60-talet.
Mm, jag tror det var tidigt 70 för all del.
Men tidigt 70.
Ja, så det finns det här. Och är ni nyfikna på, vi tänker inte tråka ut er med de här fallstudierna. Men de finns i den här boken. Eller rättare sagt så här. Skulle vi köra fallstudierna också nu, då skulle det här bli ett väldigt långt avsnitt.
Mm. Jag tror att fallstudierna ger mest om man faktiskt har planer på att implementera någonting sånt här. Eller om man bara vill lära sig mer. Liksom.
Ja. Nej, men sammanfattningsvis så säger vi att beyond budgeting, det är agilt för ekonomi.
Mm.
Så läs den här boken tillsammans med någon
som inte är så teknisk kanske utan jobbar på någon ekonomiavdelning.
Mm. Absolut. Ska vi ta lite kontaktkanaler? Hur får man ta på oss bäst?
Då använder ni Twitter.
Mm.
@ Tobbe Anderberg.
Det är jag.
@ Elnestam. Det är jag. Eller @ Vag Anders 74. Då kommer man direkt till både mig och Tobbe.
Ja.
Eller så hoppar ni in i våran V74 Slack.
Mm. Och hur man kommer dit, det, då kan man be om en inbjudan.
Ja.
Via Twitter igen eller via mail kanske.
Ja,
om man inte har till Twitter.
Podd@agile.se.
Japp.
Så påminner vi om rebusen igen.
Mm.
Så hörs vi igen om 2 veckor.
Jajamän, det gör vi. Tills dess så säger vi ha det bra. Så hörs vi.
Hallöjdåsen kan man säga det.
Ja, säg det.
Hej dåsen.
Hej dåsen.